Logistikpodden.
Du lyssnar på Logistikpodden. Per-Olof Arnes heter jag och som vanligt träffar jag profilerna, experterna och proffsen inom logistikbranschen i Sverige. Och idag sitter jag mitt emot en person som jag inte känner, som jag aldrig har träffat innan nu. Vi sågs första gången för 10 minuter sedan. Detta är via en rekommendation från en av mina tidigare gäster, Bo Hallams. Och idag ska du och jag lära känna Christian Hallberg från No Waste Logistics. Välkommen hit.
Tack så mycket.
Jag börjar ju alltid med frågan, vem är du?
Lång historia kanske, men
det gillar vi.
Christian Hallberg heter jag då. Jag är 44 år gammal snart och har egentligen jobbat med logistik i hela mitt liv. Utbildade mig visserligen till civilekonom, men tidigt kom in på logistikbanan. Jag började på Perstorp AB, kemiföretaget i Skåne. Med anledning av implementation av ett nytt affärssystem. Och tidigt då så blev jag engagerad i det projektet och med en inriktning då på just logistikfunktionen där. Det var ju egentligen så jag kom i kontakt med redan. Det var mitt första så att säga, riktiga arbete efter högskolan så att säga.
Och när var detta?
Oj ja, detta måste ha varit i mitten på 90-talet någon gång.
Och vilket affärssystem var det?
Då kommer jag ihåg att man valde mellan SAP och ett amerikanskt system som hette Prism. Som var distribuerat av Markham, ett amerikanskt bolag också.
Och vilket valde ni?
Och tyvärr valde man Prism, för att säga. För att, annars är det mer nytta av de kunskaperna, tror jag, längre fram.
Ja, SAP finns ju lite överallt, men... Och detta har jag haft upp tidigt. Jag har nog aldrig träffat någon som är liksom, säger så här: wow, det är det bästa som har hänt mig med just SAP. Det är väldigt stort och väldigt komplext. Och också då väldigt stort och väldigt komplext. Alltså, det är inte så enkelt. Hemma är man van vid att vem som helst kan lära sig att sköta en Apple TV eller en iPhone. Och på jobbet är det väldigt mycket krångligare.
Ja, just det.
Men du jobbade med det Prism då, det affärssystemet?
Ja, och man kan väl säga att det var ett bra sätt att lära sig företaget. För jag fick runt på Perstorps alla anläggningar, eller de flesta anläggningar i världen faktiskt, och hjälpte till med implementation av det här systemet. Så samtidigt som man då lärde sig och blev en expert på affärssystemet, så lärde man också verksamheterna på de olika ställena. Framförallt då logistikverksamheterna på de olika ställena i Perstorp-koncernen kan man säga.
Det har jag sett på andra företag att när man ska byta affärssystem, då är det lämpligt tillfälle att rekrytera till exempel nästa ekonomichef eller något liknande. Alltså att den personen kan skola in sig genom att leda det projektet.
Exakt.
Och när man väl har landat det, då kan man allt.
Ja, exakt. Och precis på den banan blev ju. Jag blev ju sedermera logistikchef för ett av bolagen inom Perstorp-koncernen. Och då hade jag väldigt nytta av det naturligtvis, den bakgrunden och den erfarenheten.
Och för de som inte vet, vad gör eller vad gjorde Perstorp då när du var aktiv?
Då var det ju en bredare koncern kan man säga. Perstorp är ju idag en kemikoncern med en mer inriktning mot bara kemi då, specialkemiprodukter för till exempel färgindustrin och liknande. Jag jobbade just med de delarna också, inom kemidelen. Så att Perstorp för mig är ju likt det jag arbetade med på den tiden så att säga. Men man var ju på den tiden bredare. Då hade man ju allt ifrån golv till ättika liksom i sortimentet.
Ja, alla känner ju till Perstorps ättika och Perstorps plattan.
Exakt.
Eller bordsskivor och annat. Ja, men det finns inte
längre. Det finns inte idag kvar i Perstorp-koncernen.
Nej, inte ättika heller.
Nej, jag tror man den tillverkas inte i Perstorp, men den finns nu fortfarande faktiskt som ett varumärke.
Den måste ju ha enorm industriell avsättning som inte man känner till som privatperson. Ja, man ser användningsområden, man tittar vilken sån här husmorstidning som helst, så 20 sätt du kan använda ättika.
Ja, just det.
Förutom i matlagning.
Ja, exakt.
Nej, men det är en bra kemikalie, naturligtvis. Ja. Så att, men okej, okay, och Perstorp, som du sa, det är ju en stor internationell organisation.
Ja, just det.
Hur var det? Du var direkt, var pluggade du någonstans?
I Kristianstad då. Det var egentligen inte en egen högskola, det var Lunds universitet som hade ett campus, kan man säga, i Kristianstad.
Det är ganska vanligt att svenska universitet har, jag menar, Uppsala har ett campus i Gotland, Linköping har i Norrköping och så vidare. Alltså ja, det finns ett antal satellithögskolor som är kopplade till universitet.
Ja. Just det, ja. Om vi ska backa till det rent privat, så jag födde uppvuxen i Hässleholm.
Du var i Kristianstad naturligt.
Ja, precis. Så där blev det Kristianstad naturligt som skola. Så att,
ja, just det.
Och då var närmast, helt enkelt.
Ser man på. Ja, och skillnaden för det som inte vet, skillnaden mellan universitet och högskola, det är att ett universitet får lov att examinera forskarstuderande, doktorander, får lov att dela ut doktorsexamina. Högskolor examinerar till exempel civilekonom, civilingenjör, den typen av. Så där har man liksom den principiella skillnaden mellan. Så därför kan olika högskolor då, som oftast ligger regionalt och som har många studenter, de kan ha doktorander. Men de doktoranderna examineras då på ett universitet som är då kopplat till. Så att så funkar det. I min lilla värld här där jag jobbar så är det väldigt stor skillnad på högskolor och universitet. Men det tänker inte gemene man på sådär jättemycket. För det är där man pluggar och lär sig ett yrke eller får en utbildning. Men då var, ska vi se, vilket år var det då som du började på Perstorp?
Ja, vi pratade ju då i någonstans mitten, andra halvan i alla fall av 90-talet måste
det
vara.
Just det, då var jag doktorand på Chalmers.
Jag tror 97, kanske 98.
Ja, just det. Ja. Ska vi se. Och hur länge var du där?
Jag jobbade på Perstorp fram till 2008 ungefär.
Ja, det var en rejäl resa du gjorde där då.
Ja, det kan man säga. Och inom ett par olika bolag också inom koncernen då.
Mm, mm, mm.
Och 2008 så bestämde jag och en kollega då på Perstorp-koncernen att vi hade jobbat egentligen den sista tiden som en form av utvecklingsavdelning inom logistik för Perstorps olika enheter i världen, så att säga. Framförallt då produktionsenheter. Och vi tyckte det var så intressant och spännande, så vi sa så här att det borde vi kunna göra på samma sätt utanför Perstorp-koncernen också.
Mm.
Så vi startade ett eget bolag som hette Logistics Development. Det var ju påhittigt, kan man säga.
Ja, jo, ganska generiskt. Ganska generiskt. Ja, precis. Ganska mycket som kan passa in där. Ja, vad gjorde ni då?
Och då jobbade vi just mot industriföretag, lite större industriföretag faktiskt i Sverige. På den tiden då. Så, men förlåt, nu är jag fel i tiden, det ska jag säga. Jag jobbade på Perstorp var jag fram till 2000 någonstans. Så det var, jag var fel i tiden här.
Okej.
Okay, jag talar inte så bra på att hålla i minnet. Så början på 2000-talet startade vi.
Och det här var ett konsultföretag då?
Yes, det startade som ett konsultföretag.
Det startade som ett konsultföretag, för nu är du inte konsult.
Nej, precis.
Nej. Vi kommer till det.
Ja, precis. Men vi startade som det i alla fall. Ja. Vi hjälpte ett antal större svenska industriföretag. Mm. Bland annat Bilsom i Billesholm, man kommer ihåg dem. Mm. Och Svep i Landskrona. Dinol i Hässleholm, bland annat då. Mm. Och det gemensamma med de projekten då handlar mycket om att centralisera lager och sätta en lagerpunkt någonstans i norra Europa. Och följden av det blir ju oftast att den svenska lagerverksamheten lades ner.
Ja,
och så centraliserar man till någonstans i norra Tyskland eller i Holland till exempel.
Mm.
Det var de projekten, så att säga, gemensamhet. Kan man
säga. Var det här distributörer eller var de tillverkare eller vad var det för typ av företag?
Tillverkande företag.
Tillverkande främst, företag.
Som var
centraliserade ett DC någonstans.
Ja, det kan man säga. Ja. Det här, och då passar i vår bakgrund från Perstorp då in väldigt bra.
Det här undervisar jag i.
Ja, vad spännande.
Alltså det här, så vi måste grotta ner oss lite grann i det här med centralisering versus decentralisering. För att det finns klara fördelar med båda strategierna. Men oftast vinner centralisering av en massa olika skäl då. Så vill man centralisera.
Mm.
Man får färre antal anläggningar, vilket då drar ner de fasta kostnaderna. Man får mer kontroll på sina lager. Framförallt om det är produkter där inkurransrisken är stora, så att de blir för gamla. Så, eller att man riskerar många restnoteringar, man behöver ligga med många säkerhetslager och så vidare. Så att det finns liksom ganska stora logiska skäl för att lägga allting på ett ställe. Eller kanske två, eller är färre i alla fall. Men den stora nackdelen då med det är just att medelavståndet till kund ökar.
Just det. Och det innebär ju att ledtiden blir ju oftast längre då till kunderna.
Ja, och det är väl därför en del av den här utvecklingen inte har skett förrän nu i många branscher. Men nu finns ju teknologin som kan korta ner det här ändå. Även om avståndet i geografin är längre till kund så behöver inte ledtiden från order till leverans vara längre.
Nej, i vissa fall. Precis,
med smart hantering av transaktioner och annat. Då, så, att det, så där är logiken bakom att man vill centralisera.
Mm.
Och som du säger, när man centraliserar så ligger inte Sverige i mitten längre. Någonstans, utan vi ligger i utkanten av Europa. Eller beror lite grann på hur stora marknader är och så vidare. Men oftast så hamnar ju lagren då i norra, nordvästra Europa någonstans.
Ja.
Holland, Belgien, Tyskland och så vidare. Det är min erfarenhet också.
Ja.
Vad kul att du jobbade med det. Och du fick ju se det från flera olika företagsperspektiv.
Ja, precis. Och det ska ju också sägas där att det var ju sett i backspegeln så är det ju varit ett oerhört viktigt lärande naturligtvis i den typen av projekt.
Mm.
När vi kom så att säga från en stor koncern och hade gjort ett antal projekt så hade vi också skapat oss ett självförtroende och trodde liksom att vi kunde mycket så att säga. Vilket vi delvis var rätt, va? Men när man kommer ut i andra branscher så var det ju helt andra förutsättningar.
Mm, mm.
Så att det var ju en väldigt lärande process också, ska jag säga. Så att, och som det ofta är, tror jag, som konsult. Man kan bidra med vissa saker och sen ska man vara ödmjuk och förstå att man lär sig liksom mycket av de här projekten också.
Ja, för det är ju det här som jag sa, det här med byta affärssystem till exempel. Det är ju något som förhoppningsvis företag inte gör hela tiden. Det vore konstigt, utan man gör det kanske var femte, var sjunde, var tionde år.
Mm.
Det är väldigt svårt att ha anställda som är experter på det. Det är ganska dyrt. Utan där kommer konsulterna in som har gjort den här resan tidigare i andra organisationer. Man får en slags generell kunskap.
Mm.
Det är också så vi forskare ser på världen lite grann. Att vi ser hur kan man generalisera kunskapen kring centralisering då, som jag precis pratade om. Och det är ju det, man blir jättenördig och jätteduktig på sin egen organisation, men man ser inte att en annan organisation i en helt annan bransch har gjort samma sak och lärt sig liknande saker. Mm. Där kan man ju generalisera. Och det tror jag, den typen av konsultverksamhet som du höll på med då också leder till den här systemkunskapen som är så svår att få tag på. Och så värdefull. Och man inser inte hur värdefull den är förrän man behöver den.
Nej, det kanske är så.
när man står där och inser att vi håller nog på att göra om misstag som har gjorts av andra i andra branscher tidigare. Det kan nog vara bra att ha lite hjälp här.
Ja.
Ja. Så att, men vad kul. Och de här, som du sa, då läggs lager i Sverige ner. Betyder det då att det var personalnedskärningar, den typen av frågor som ni var tvungna att ta i också då?
Ja, det var ju en del av konsekvensen så att säga.
Ja.
Sen är det ju lättare för en konsult som står utanför bolagen än de som är i det så att säga.
Så är det. Så är det. Det kan ju vara en anledning till att plocka in konsulter ibland. Att man vill ha in någon som städar upp då. Och det är ju ganska otrevlig syssla. Jag har träffat sådana konsulter som har haft det som jobb. Att vara liksom den som går in och lägger ner fabriker. Och det kan ju inte vara roligt att hålla på med det dag ut och dag in. Tror jag inte. Men som sagt var, det är många företag använder sig av den typen av.
Mm.
Och detta höll ni på med då, ni började i början av 2000-talet.
Ja, precis.
Ja.
Och jag kan inte säga antal, men några år där i början av 2000-talet. Men åtminstone fram till någonstans 02-03, då började vi starta egen logistikverksamhet också. Det vill säga fysisk lagerhantering egentligen. Där vi kom ifrån egentligen, lite inom kemiindustrin då. Både Perstorp och Kemira blev våra kunder då.
Att säga. Det var fortfarande södra Sverige som var.
Ja, då hade vi en anläggning i Ängelholm.
Mm.
Eller startade en anläggning i Ängelholm början 2002-2003 någonting. Och redan 2004... tror jag det var, så blev vi kontaktade av en viss Erik Paulsson som då var ordförande i ett bolag som heter BM Transport.
Mm.
Och han hade noterat oss vår så att säga, närvaro i stan och att vi började växa som företag.
Mm.
Och då kontaktade han oss för att se om vi kunde göra någon gemensam sak. Och vi utredde det här och trodde att det här, så vi var ett ganska litet företag som sysslar egentligen bara med tredjepartslogistik, medan BM Transport var ett ganska stort företag som sysslar utslutande med transport och så här inriks i Sverige.
Men ni var en utpräglad 3PL-aktör med flera kunder och till en lageranläggning.
Ja,
ni hade inga egna transportresurser?
Nej.
Okay.
på den tiden.
Det är ju typiskt nischad 3PL.
Ja, precis. Ja,
det finns ju ett klart och tydligt segment där.
Just det. Just
definitivt. Det. Men ni hade ett lager, så det var inte bulk. Ni sa kemindustri, men det var fortfarande så att ni lagerhöll på pall då.
Just det.
Ja, då förstår jag.
Ja. Och vi kom överens om en affär helt enkelt. Där med ett, vi skapade en gemensam koncern med ett gemensamt ägande. Och började bygga på den. Så att säga, jag blev koncernchef för den lilla koncernen då. Lilla, jag tror vi omsatte då en cirka 100, ja, drygt 100 miljoner skulle jag tro tillsammans.
Ja, det var inte litet då. Så att,
när vi hade slagit ihop bolagen, så att säga.
Men då hade ni mer än en anläggning?
Ja, vi utgick ifrån Ängelholm fortfarande, så att säga. Och transportdelen var ju den stora delen, egentligen transportomsättningen. Och 2004-2005 någonting var faktiskt första gången då jag kom i kontakt med min nuvarande egentligen arbetsgivare och koncern. Det var ju Everfresh-koncernen på den tiden. Och vi började bygga ett samarbete. Och bygga en relation, så att säga, till varandra där. Everfresh under de närmaste åren där blev vår absolut största kund. Och den kopplingen har ju varit kvar sedan dess, kan man väl säga, för min personliga del.
Så du lämnade kemi och gick mot mat?
Ja, det kan man säga.
Färskvaror?
Ja, just det.
Ja,
just det.
Och det är ju en helt annan typ av utmaning.
Ja, absolut. Absolut. Den stora omställningen egentligen från början var att gå från tredjeparts logistikdelen in i transportdelen och lära, för jag var ju helt ny och grön på att bedriva liksom åkeriverksamhet. Och det här var ju ett av Sveriges större åkerier faktiskt som vi gick in i. Jag tror vi hade som mest ett 80-tal bilar fordon på den tiden. Det var uteslutande inrikestransport i Sverige och huvuddelen då, precis som du var inne på, tempererade transport.
Men lagerhållning också?
Ja, precis. Ja. Verksamheten i då, som sedermera blev Interlink Logistik då, det bolag som startade en gång i tiden, behöll vi i, så att säga, som en tredjepartslogistikverksamhet. Så vi körde två bolag i samma koncern, kan man säga.
Vad sa du nu i tiden, var vi
2004-2005 någonting.
Så det är ändå ganska länge sedan.
Ja, ett tag
sedan. Och vad har det här då lett till? Har ni fortfarande på med kemi?
Nej, detta är ju mina gamla företag. Det är gamla företag. Min gamla historia.
Okej, då går vi vidare.
Så 2008 sen så sålde vi ju den här, både BN-transport och Interlink, som är den verksamheten, in till GDL-koncernen.
Ja.
Och där de verksamheterna finns idag, så att säga.
Just det.
Och sen jobbar jag ju kvar där under ett antal år. Bland annat under tiden då när så att säga, det som är GDL idag med ett antal lastbilscentraler som slog samman.
Ja.
Du var ju med om den processen.
Jag var med om den. Jag satt ju på Telia Sverige då.
Ja, just det. Ja.
Som GDL var delägare i.
Just det. Ja.
Och det var en ganska stor omstrukturering som skedde under några få år egentligen. Precis. GDL såldes till ett danskt transportföretag som i sin tur inte var medlemsägt då. Och sen så gick även Samfrakt och GKF och Skötafrakt in i samma koncern.
Ja, just det.
Och blev GDL Transport, som är en ganska stor spelare idag.
Just det, just det.
Men fortfarande samma ägande, tror jag.
Ja, det är det ju inte. Idag är det ju... ägandet ser inte likadant ut som det gjorde på den tiden.
Nej, okej. Okay, sen frugan, det är ju typ 10 år sedan.
Ja, precis.
Som den affären.
Nej, 10 år, detta är ju... Då är vi framme i 2008, sålde jag ju till GDL-koncern.
Ja, just det. Så det var 2009-2010 kanske.
Någonstans där började
man bilda. Som de sålde, ja. Ja, precis. Ja, det är en spännande utveckling. Den slog ju ner som en liten bomb i lastbilscentral Sverige.
Ja, absolut.
När den nyheten kom. Ja, ja. Definitivt.
Ja, det var ju, ja, precis.
Och gå från medlemsägd till egentligen en toppstyrd organisation. Det är en väldigt stor kulturkrock.
Absolut.
Mellan de här två världarna.
Absolut.
Det märkte vi av. Faktiskt. Det var, skrevs mycket om den i tidningen också.
Just det.
Så att, och det finns ju fler som har gått den vägen. Alltså som har privatiserat. Eller vad man ska säga. Man går från den medlemsägda till en annan driftsform då.
Ja.
Men hur länge var du kvar på GDL då?
Jag kan vara 2005. Eller ska jag säga 2008 till 2005. 14, 15, någonstans där, va?
Då måste vi ha träffats under den tiden.
Ja, jag tror jag nästan.
Ja.
I TRB-världen, tror jag.
Ja, vi var ju nere och höll kurser och föreläsningar och sånt, så att då sågs vi säkert nere i Helsingborg.
Ja.
Ja. Ja, men vad kul. Ja. Då har vi ju faktiskt träffats tidigare.
Ja, precis. Ja,
det är en liten ankdam det här Transportsverige också. Ja, just det. Så att sannolikheten är ganska stor att man har setts någon gång.
Precis.
Så att, men okej, okay, men du lämnar GDL sen. Var det för att driva eget igen då?
Ja, det var jag började faktiskt med och gjorde under en period. Jag jobbade bland annat med en av mina gamla kunder som är Finja inom då betongbranschen, som har varit en stor och viktig kund i många år inom BM-transportdelen och följde sedan med över GDL-delen.
Och det är betongelement då, eller?
Ja, det är både pallade produkter, så att säga, med block och bruk och sådär, och prefabricerade element. Mm.
Tunga flaktransporter.
Ja, precis. Och som då ligger i Hässleholm där jag kommer ifrån och så, och är familjeägt.
Mm.
Så vi nu jobbade under det kan ha varit ett år nästan, jag tror. Mm. I min egen konsultverksamhet, men för Finja då.
Mm, mm,
och framförallt utveckling av nytt koncept för transport av prefabricerade betongelement.
Mm.
På ett löslagssystem då, istället för att jobba på traditionellt med kran och sådär.
Där har vi en godstyp som gemene man aldrig tänker på.
Mm.
Stora, tunga grejer som inte går att lägga på pall och som inte går att hälla, som inte, där man i princip behöver kran för att kunna hantera och flytta bara några centimeter, så måste du ha en kran. De väger så mycket. Prefabricerade betongelement. Och ibland är de så stora att de knappt går på en bil och så vidare och så vidare. Det är enormt svårt detta, och det är ofta trailer baserat.
Ja.
Låglastade trailers som man lägger stora, som tar stora vikter.
Just det. Och här just i det projektet så införde vi en annan typ av så att säga, annan typ av transporter där man sätter av ett flak, så att säga, på byggarbetsplatsen med betongelementen, så att man blir så att säga tidsoberoende fordonet och blir tidsoberoende i förhållande till byggarbetsplatsen.
Du har fortfarande en dragbil då? Eller var det en påbyggnad på en lastbil?
Ja, man kan säga att det är en du har en dragbil, ett släp, men du har också ett flaksystem som du sätter av.
Så ja, just det. Så logistiker blir man lite varm när man hör liksom, med inryttre ställtider. För jag kan tänka mig att det var ganska stor hanteringstid. Plus att man var tvungen att släppa med sig sin egen kran, kanske då.
Ja, precis.
Det slapp man ju då, så man kunde ta större last. Och det blev billigare fordon och många fördelar.
Just det.
Ja. Nackdelen var att man var tvungen att investera i ett lastbärarsystem.
Stämmer.
Som då bygger på balansräkningen fast på ett annat håll. Men skapar flexibilitet för kunder och leverantörer. Okay. Alltså, ja, som logistiker så förstår jag grejen med det.
Ja.
Det här lastbärsystemet, var det något ni utvecklade själva?
Nej, vi gjorde det tillsammans då, på den tiden tillsammans med Mantum.
Ja.
Som har specialiserat sig på den typen av transporter.
Ja, jo, men det vet jag. De var ju också delägare i TRB när jag var. Ja. Är de inte längre, men nu var de då.
Okay.
På den tiden. Ja. Gamla LBC Varberg.
Just det.
Som
just
nu
det.
Heter Mantum. Ja. Ja. Stämmer. Ja, jo, jag vet att de är stora på just prefab.
Ja, yeah. Det stämmer.
Vilket är ett jättesegment som sagt folk inte tänker på. Så fort det ska byggas hyreshus eller större byggnader, så är det den branschen som levererar in stora delar av strukturelementen.
Just det.
Och det är stora grejer och tunga grejer, så det genererar mycket transporter. Så att, okej, okay, men du var konsult.
Under den perioden. Och sen började jag för, det var, vad kan det vara, 3 år sedan ungefär, va? På Norris då. Som har varit oerhört framgångsrika, både tidigare egentligen, och utvecklat en state-of-the-art logistik för frukt- och grönsaksföretaget Everfresh, som är moderbolaget då. Men som sedan 2008 driver en egen egentligen logistikverksamhet, så att säga, även då med externa kunder.
Och att ett företag heter No Waste, det förpliktigar ju lite.
Ja, men så är det.
Kan man ju tycka. Alla andra namn på transportföretag brukar vara ganska så här neutrala. Antingen är det så Bengtssons åkeri eller något liknande, eller att ni har något namn från någon stad. Men här är det verkligen No Waste.
Ja.
Jag antar att det finns en filosofi.
Ja, så är det, va?
Bakom detta.
Det handlar om att eliminera allt slöseri.
Mm.
Allt resursslöseri.
Mm.
Och framförallt ur kostnadssynpunkt. Va? Men eliminerar man slöseri så eliminerar man ju också, så att säga, minskar man också miljöpåverkan naturligtvis.
Mm.
Men framförallt ur kostnadssynpunkt då. Hela tankesättet kan man väl säga liknar ju mycket hur man jobbar med lean.
Ja.
Det vill säga att plocka bort allt som inte tillför värde.
No waste är ju en av de här, ett mantra inom lean.
Just det.
Just, så att jag misstänkte att det har med det att göra.
Ja, det kan man säga. Det är ju i alla fall, det har i alla fall mycket likheter till det tänket, kan man säga.
Och du säger att du började jobba med företaget, fanns då innan?
Ja, det fanns sedan tidigare. Bolaget bildades ju 2008 och jag började ju där för 2014-15 där någonstans.
Va? Ja.
Så att man har ju en historia tidigare. Men man kan väl säga att när då Johan Kalin som är vd i bolaget kontaktade mig så handlade det mycket om att nu var företaget redo liksom att på allvar börja växa på den externa logistikmarknaden. Och redan innan dess så fanns det ju oerhört mycket kunskap och bra förutsättningar för att kunna växa. Men då har man verkligen bestämt sig för att nu ska vi göra den här resan. Det både är och har varit då, en fantastiska år här. Vi har ju under bara den tiden som jag har jobbat i bolaget har vi lyckats fördubbla omsättningen i företaget.
Det är ju inte illa.
Det är verkligen det har varit en fantastisk resa och det känns som att det är bara början faktiskt.
Och det ni gör då, ni har en egen anläggning?
Vi har flera anläggningar.
Så det är det 3PL?
Så är det. Du är specialiserad inom logistik och framförallt då tredjepartslogistik är ju det som vi erbjuder.
Även transporter?
Även transporter i de fall där vi kan tillföra värde.
Så ni har egen flotta?
Vi har haft en större egen flotta som vi har valt egentligen att outsourca och lägga ut på andra transportörer. Vi ser väl att vår styrka ska kunna vara att samordna till exempel olika kunders gods som ligger hos oss då. Men kanske inte bedriva åkeriverksamhet.
Nej, men det är ju klassiska 3PL. Man brukar försöka undvika den ganska dyra och bökiga verksamheten som innebär att äga egna fordon.
Ja, och vår absoluta styrka idag ligger ju på själva terminalverksamheten. Det vill säga vad som händer innanför lagrets fyra väggar. Va? Det är ju det som vi är absolut duktigast på.
Och det är ju där mycket av kostnaderna genereras. Och det är där stora förbättringspotentialen ofta finns i logistiksystem. Så är det just i terminalerna där flöden stannar. Det är inte jättestor. Visst kan man förbättra lite grann genom att ha en 3 meter längre lastbil eller ha en lite lägre bränsleförbrukning på de långa distanserna. Men jämför det med en effektivare terminalhantering som gör att du höjer fyllnadsgraden konstant med 10%. Så är det är inte kattskit, om man säger så.
Nej, så är det. Det är avgörande naturligtvis.
Ja, så att i terminalerna och det är motsatta då, att gör du fel i en terminal så kan det bli hur dyrt som helst för en organisation eller för en försäljningskedja. Så terminalerna de är ju extremt viktiga. Och än en gång, de syns aldrig. Det gemene man ser är lastbilarna på motorvägen. Men då är redan alla beslut fattade. Beslut fattas i norderna. Det är där man verkligen kan göra skillnad. Så att spännande.
Ja, verkligen.
Och ni är inom ett segment då. Också ni har fortfarande mycket färskvaror.
Ja, vi har mycket färskvaror. Det kommer ju från liksom frukt- och grönt-branschen.
Yeah.
I och med att vi har Everfresh då som ägare och stor kund naturligtvis. Det är ju en bas i vår verksamhet.
Att hantera. Då har ni termotransporter?
Absolut. Och tempererade terminaler naturligtvis också. Everfresh då, det är ju Sveriges största frukt- och grönt-företag. Och som är ensam leverantör bland annat till Vänersgruppen och alla de butikerna till Coop Sverige. Samtliga Coop i Sverige då. Har även Martin Sorgera, Svensk Kater och lite andra kunder så att säga. Så det är en stor bas för oss naturligtvis.
Så ni levererar till grossisterna eller även till butik?
Till butik.
Till butik också.
Man kan säga, i princip allt butiksplockas färdigt på vår terminal.
Men du säger ni har Martin Sorgera till exempel, de är ju en grossist.
Ja.
Som jobbar mot restauranger.
Ja.
Då levererar ni till dem och sen levererar de till restaurangerna? Eller?
Ja, vi har i olika uppdrag så olika ut. Så vi har både och kan man säga idag. Dels i frukt och grönt så det är huvudsak till deras terminaler.
Ja.
Men när vi till exempel jobbar för andra kunder som Atria som är en annan kund till oss så plockar vi färdigt till restaurang också faktiskt.
Då måste ni jobba med helt olika skalor på lastbärare, på flöden och sånt.
Ja, så och det är därför vi utgår från flera olika terminaler också.
Ja, de är specialiserade på kapillärflöden eller artärflöden.
Precis.
Ja,
just det. Precis.
Det är också något som många underskattar. Komplexiteten i att tillfredsställa både stora och små kunder. För de har helt olika krav.
Ja, men så är det. Och Man kan säga, gemensamma nämnare i Noise är naturligtvis logistiken då, och terminalhanteringen. Mm. Men idag har vi ju en väldig bredd på våra uppdrag och våra kunder så att säga. Mm. Allt det var från frukt och grönt till bygghandelskedjan Bolist som har ett centrallager för och distribuerat till samtliga återförsäljare i Sverige.
Ja.
Till då Atria som då är tillbaka på livsmedelssegmentet fast då inom kött och skärk.
Mm.
Till Trademax som är Sveriges största e-handlare av möbler. Och då har vi EU som kräver oerhört stora terminalytor till exempel.
Ja, det är lagret inte litet.
Nej, så är det va?
Nej. De dropshippar inte, de lagerhåller allt?
Både och, men en stor del, en övervägande del är ju fortfarande via lager och lagerhanterat så att säga. Men den gemensamma nämnaren i det är ju naturligtvis logistiken och en effektiv logistik för respektive verksamhet. De här verksamheterna drivs ju då i olika terminaler, de har olika behov naturligtvis, men tack vare att vi gör det i Helsingborgsområdet där vi är väldigt starka så att säga, så kan vi då också flytta personal mellan olika enheter och så. Och vi jobbar då i setupen, liknar ju varandra oavsett vilken typ av varor vi ska hantera, så är vår setup ganska lik så att säga.
Och det kan man ju tycka att Helsingborg ligger ju liksom på kanten av Sverige på ett sätt.
Mm.
Men det ligger rätt centralt placerat på ett annat sätt.
Ja, tittar vi på många av våra kunder då, tittar vi på var varorna kommer någonstans ifrån, så är det ju väldigt mycket som har gått overseas.
Ja.
Alternativt att det kommer ju från södra Europa någonstans, eller söderifrån Europa då. Och då är Helsingborg en naturlig punkt, dels på grund av hamnen och som är stark på containers, och dels på grund av då södra Sverige, där man tar emot mycket av det södra ifrån kommande flödena så att säga.
Sen produceras det ju en hel del mat i närområdet. Exakt. Också. Och det är det som jag vet, ICA flyttade ju ett centrallager till Helsingborg.
Yeah.
Och folk undrar, varför gör ni det? Men det är ju så att stor del av leveranserna kommer faktiskt från södra Sverige.
Just det.
Från lantbruket där. Så att det finns skäl till det mesta som händer faktiskt.
Yeah.
Det är väldigt få saker som sker av en slump på den nivån.
Mm.
Så okej. Okay. Men om man då ser er filosofi, det här med no waste, kan du ge exempel på hur yttrar den sig jämfört, om ni jämför en av era stora kunder och en av era pyttesmå e-handelskunder till exempel, att det ska ut en produkt till en privatperson?
Ja. Ja, alltså, jag ser just mer likheter än skillnader så att säga.
Mm.
Och en stor grund är ju vårt VMS naturligtvis. Vi äger och utvecklar vårt eget VMS.
Warehouse Management System.
Ja, precis. Yeah. Och för alla verksamheter som vi sätter upp så vill vi ju integrera vårt VMS med vår kunders affärssystem på ett eller annat sätt. Och därifrån sen kan vi ju då planera och optimera vår egen verksamhet.
Mm. Inklusive transporten också då?
Inklusive transporten, precis. Vi kopplar ju sen vårt VMS med, som vi håller på att bygga upp och som vi har implementerat under föregående år, ett nytt TMS också då, som kommunicerar med våra transportörer så att säga. Men hjärtat, och där vi samlar all info i grunden, det är ju vårt lagerhanteringssystem då naturligtvis.
Så då ser ni 3PL-benet som er huvudtjänst?
Så är det.
Tack vare att du säger det.
Så är det, utan tvekan.
Ni är inte en speditör?
Nej, det är ju de fall där vi kan tillföra ett värde.
Mm.
Där vi kan så att säga konsolidera olika kunders volymer mot gemensam marknad.
Mm.
Så kan vi tillföra ett värde.
Mm.
Och då ska vi naturligtvis jobba med transporten också.
Yeah, yeah.
I annat fall där vi inte tillför ett värde, då kan kunden lika gärna själv så att säga ha ett avtal med en speditör eller en transportör på något sätt. Då. Det är så vi ser på transportdelen kan man säga.
Ja, just det. Hur ser ni då? Då är ni inne lite grann inom e-handel. Som en del i kedjan hos några aktörer.
Oh ja. Och störst där är ju just Trademax som nyligen då under, jag för ett halvår sedan är det väl, förvärvade Furniturebox.
Just det.
Så att, och den gruppen då, det ingår i Bygg Hemma-gruppen. Men är ju då, om vi tar Trademax och Furniturebox och den gruppen så är man ju utan tvekan störst vad gäller e-handel och möbler i Sverige.
Jag ska länka till Carl Lundströms avsnitt. Jag har ju intervjuat honom. Han är ju logistikchef på Bygg Hemma.
Just det.
Ja. Ja, och där fick vi mycket insikter om just hur det funkar med e-handel av väldigt stora, krångliga, bökiga saker.
Ja.
Och väldigt små samtidigt.
Ja.
Vilket är en utmaning i sig då. Jag ska också länka in Gerard Guron som har gjort ett eget VMS-system också. Yeah. Ongoing som vänder sig mot 3PL-företag. Men kanske inte de som har så vitt skilda verksamheter, utan de vill nog ha ganska nischade 3PL-företag, om jag har förstått Gerard rätt. Ja. Men jag länkar in de två avsnitten, de kan vara intressanta.
Ja, spännande.
Relaterade. Mm. Ja, nej, det här var ju jätteintressant. Jag vill prata lager och logistik hela dagen, men det här med no waste då, var kommer det in mer exakt?
Ja, det handlar ju mycket om att vi vill ju effektivisera naturligtvis våra flöden. Och om vi, det vi kan så att säga tillföra, det är en effektivare verksamhet med den som ger en lägre kostnadsbild. Mm. Och det är först då vi kan tillföra ett värde och då vi kan så att säga tjäna pengar också. Mm. Det är ju hela vår angreppssätt. Va? Och mycket handlar ju om att dels via vårt IT-system som jag pratade om tidigare, som liksom hjärtat i vår verksamhet. Mm. Att få in det är första delen. En annan del är att vi ständigt försöker titta på, kan man hantera här på något annat sätt? Till exempel, kan vi automatisera på något sätt? Mm. När det gäller frukt och grönt så har vi automatiserat vårt lager i väldigt hög grad. Både med ett helautomatiserat kranlager och ett robotiserat plock faktiskt.
Mm. Det där är ju väldigt intressant.
Som vi är ganska eller som vi fortfarande är ensamma om i Sverige, vill jag påstå.
På frukt och grönt?
Ja.
Mm. Ja, det är också... jag tror jag länkade till den i ett tidigare avsnitt. Jag såg en film på Kitchen Times automatlager och det var ju grymt coolt. Som var en stor grid där de lagrade 6 nivåer djupt. Så att det var inte höjd utan det var djup som de hade i det här lagret. Inte särskilt högt i tak utan det var tvärtom en stor yta. Och där robotarna tillbringade ledetid med att sortera om. Så att rätt grejer hamnade överst. Så att när man väl skulle ha något så gick det snabbt att få tag på det. Ja. Alltså jag tycker det här är så coolt.
Ja, det är häftigt. Man kan väl säga att logistikvärlden då har ju egentligen legat efter många typer av tillverkande företag. Mm. Som är mycket längre fram vad gäller framförallt automation då.
Ja, det har varit att personalkostnaden har varit så stor andel av deras mycket direkt lön i att bygga någonting.
Ja, precis.
Så det har funnits så stora incentives.
Ja.
Men nu börjar man ju få teknik som är bra nog att också göra de här lite bökigare sakerna som att hämta gods på ett lager eller sätta in en låda på rätt ställe och sådär. Att du behöver inte bygga en gigantisk maskin för en miljard, utan det finns billigare lösningar. Mm. För att lösa det där. Och helt plötsligt så blir det åtkomligt även för små och medelstora aktörer att automatisera. Och det tycker jag är väldigt coolt. Det är en klar och tydlig trend. Det och digitalisering är ju liksom de två stora. Och det verkar ju ni jobba hårt med.
Ja, men det gör vi.
Mm.
Också viktigt att vi liksom skaffat oss en egen kompetens kring det här. Där vi både kan liksom rita, vi kan kalkylera, vi kan designa. Vi kan då investera, implementera och drifta lösningarna själva.
Så ni har byggt dem själva eller designat dem själva?
Ja, precis. Mm. Vi har liksom den kompetensen i bolaget, i vårt nätverk. Liksom, så att vi har möjligheten att göra det. Det tror vi är jätteviktigt. Mm. Det har vi också lärt oss genom erfarenhet kan man säga att vi behöver den typen av kompetens in-house för att veta liksom vilken typ av lösning är den bästa just för ett visst varuflöde då. Vilken typ av lösning ska man då välja istället för att, så att säga, lyssna på ett antal leverantörer då, så behöver vi ha den kunskapen själv.
Det känns som att det är den typen av kunskap man också kan sälja.
Ja, så är det.
Till partners.
Yes. Vi har ju en, så att säga, en konsultdel också. Det ligger ju ganska naturligt då. Yeah. Som vi själva tycker vi har skaffat oss bra höjd och bra kompetens. Och så har vi en hel del förfrågningar från både vår koncerns systerbolag runt om i världen faktiskt. Som vi har gjort ett antal olika projekt då för den typen av bolag. Mycket frukt och grönt företag i Europa till exempel som är intresserade av det vi har gjort i Sverige så att säga. Men även andra bolag då utanför så att säga, frukt och grönt sfären har vi erbjudit konsulttjänster på olika sätt.
Och vad ni får då?
Med syfte att vi vill komma in också och jobba med den fysiska logistiken.
Ja, det är klart. Det är klart att det är en bonding exercise. Ja, men ni får ju också det här som vi pratade om tidigare. Ni bygger upp den här plattformskunskapen som är så svår att skaffa sig inom sitt eget företag. Du måste se andra branscher och andra organisationer och andra kulturer. Ja. Och om ni då har den in-house och en konsultverksamhet. Så det är ju win-win-win. Om man lyckas få till det där.
Absolut. Och vi, nu, i takt med att vi har växt, fått in fler kunder då och implementerat liksom nya funktioner, nya lösningar till våra kunder, för de har krävt andra saker än så att säga, vad vårt VMS kunde för 2-3 år sedan. Så tvingas ju vi utveckla vårt lagerhanteringssystem, våra processer, våra arbetsprocesser. Då kan vi plocka det sen, det bästa från en kundlösning till nästa kundlösning, eller tillbaka till vår grundverksamhet. Liksom.
Du får det att låta väldigt enkelt det där.
Ja, det,
ja. Att generalisera är nog något av det svåraste som finns. För att du måste veta, du måste kunna så mycket mer än det som syns för att veta vad du ska välja bort och vad du ska trycka på. Det där är otroligt svårt. I min erfarenhet att, att för att kunna generalisera måste du vara enormt detaljerad i dina kunskaper.
Ja.
Annars kan du inte det.
Nej, men det är så.
Annars kommer du att överförenkla och göra fel.
Ja.
Tror jag. Så att ja, det där det är en egen, helt egen klass av utmaningar som man ställs inför först när man ska göra det, tror jag.
Det är rätt.
Man kan inte planera för det. Så. Men okej, så att bara så att vi får en bild av då, hur stor är er verksamhet idag?
Nois idag, vi omsätter ungefär 400 miljoner i rena logistiktjänster, så att säga.
Ja.
Vi finns på ungefär 100 000 kvadratmeter fördelat på en 5-6 stora eller större terminaler.
Nära varandra eller?
Ja, framförallt i då Helsingborgsområdet. Helsingborg med omnejd kan man säga.
Ja, har de olika syften de här terminalerna eller har ni flöden mellan dem?
Det finns en del mellanflöden i de fall där vi behöver ha så att ett extern lager, kallar vi det då. Mm. Om ett lager under säsongs, olika typer av säsong.
Ja, Black Friday eller vad som helst. Ja.
Men i huvudsak försöker vi hålla så att säga, en verksamhet per lager då, så att säga, eller på lagerfastighet då. Det är så vi försöker.
Så det är 5-6 företag i ett egentligen? Ser ni det så?
Ja, det kan man säga. Alltså att vi, eller i alla fall olika typer av kunder. Som vi, för det är så vi väljer att se det. Så att säga, verksamheterna är ju ofta förknippade till en eller flera kunder. Då, så att säga, respektive verksamhet.
Lyckas ni hitta stordriftsfördelarna av att kombinera ändå ganska skilda?
Mm.
Ja, det här med konsultbiten och det förstår jag. Ja. Och gemensamt VMS-system och så vidare. Men har ni sett... Finns det andra, till exempel samlastning, den typen av saker? Eller
det gör vi det också.
Det gör ni, för det måste vara väldigt svårt.
Ja, så alltså där är ju klart det är väldigt skilda behov, så att säga. Men jag tycker att där vi har möjligheten att göra det, så har vi också kunnat genomföra det med ett antal exempel faktiskt.
Så att, det är väldigt intressant. Jag måste ut i verkligheten och kolla mer, tror jag. Nej, men så, alltså, det händer så mycket och det går så fort med, i och med digitaliseringen också. Hur stort av ert flöde, hur stor del är digitalt idag?
Ja, egentligen med alltså all kommunikation med våra kunder har vi ju helt, så att säga... Då har vi byggt integration och kommunicerar helt digitalt.
Ja,
och
det är en
förutsättning i vår setup.
Inga människor som behandlar information?
Nej. Det vill vi inte ha. Och lika så även när vi bokar ut, alltså mot våra transportörer och bokar transporter och så, så är också all kommunikation digital. Sen kommer man ner till typ fraktsedlar och allt det här, då blir det liksom analoga världen när du lämnar iväg. Det där är ju, det är väldigt konservativt fortfarande, transportbranschen vill jag
påstå. Ja, för då är det andras villkor.
Precis.
Som ni måste, det där är på väg bort, kan sägas då. Det finns arbete, jag sitter med i EU... på EU-nivå i en stor grupp som jobbar mot EU-kommissionen. Och ett av våra två stora fokusområden är elektroniska fraktdokument för hela Europa.
Ja.
Och det är väl ganska nära nu. Alltså det finns standarder, det finns förslag, olika länder. Danmark har sagt okej, Nederländerna har sagt okej, Sverige har inte sagt okej än, men det kommer att komma liksom att man ratificerar att det är juridiskt. Vad staterna ska säga är att det är juridiskt okej när du blir stoppad av en polis att visa upp den här digitala referensen istället för papperslappen.
Just det.
I princip, eller när du ska passera en gräns eller den typen av. Det är godkänt från myndighetshåll att det är ett giltigt fraktdokument.
Mm.
När det väl sker så kommer det ju naturligtvis att explodera för att det är så mycket billigare att hantera informationen digitalt.
Spar tid också.
Och då pratar jag inte en PDF-fil, utan digital fraktinformation som man faktiskt kan använda för att fatta beslut och så vidare. en det här är också nämnt tidigare, en tysk e-handlare som heter Otto har applicerat en artificiell intelligens som sköter beställningar och sköter inköp och därmed planerar vad som ska ligga i lagret på väldigt kortsiktigt, 30 dagars tidshorisont, för att den lyckas förutse vad kunderna kommer att köpa inom 30 dagar. Och därmed minskar de lagernivån med 20% och minskar antalet returer med ett visst antal miljoner returer per år på grund av att kunderna får snabbare leveranser, på grund av att de slipper dropshippa. Artificiell intelligens känns som något som verkligen kommer att komma in starkt, där även små, medelstora, jag klassar er i medelstora aktör, om man tittar på Europanivå, där man verkligen måste se över vad man lägger pengarna på. Det är väldigt viktigt. Varje ny anställd person är en kostnadspost som påverkar resultatet. Tittar man på företag som Amazon så är det helt okej för dem att anställa 30 data scientists som sitter och jobbar i en liten låda någonstans och uppfinner saker. Det kan inte ett normalt företag göra.
Nej.
Utan ni har investerat i några personer som jobbar med VMS-system och så vidare. Men min point här är att AI-tillämpningar eller machine learning eller vad man nu väljer att kalla det kommer att bli tillgängliga även för små och medelstora aktörer inom kort. Hur skulle ni, har ni börjat fundera på det här? Hur skulle ni kunna ersätta beslut till exempel med algoritmer istället?
Ja, det direkt. Jag ser det ju mycket, det är personalplanering, precis som du säger. Va?
Ja, den är ju...
För det är en stor bit hos oss också. Mm. Ska vi veta det, vi har ju en bas av nästan 500 anställda.
Mm.
Där vi har alla former av anställningsavtal då, givetvis. Mm. Men det är våra egna anställda, vi jobbar inte med bemanningsföretag.
Mm.
Men naturligtvis sköter vi då en naturlig rörlighet så att säga själva då och planerar detta. Planera om varje dag egentligen.
Mm.
Baserat på hur, för man ska veta att vår verksamhet, när vi går till jobbet på morgonen så har vi liksom ingen data, vi har liksom ingen riktig data att jobba med, utan när vi kommer på dagen så det är då vi får ordra också. Va?
Så ni jobbar i realtid?
Ja, så kan man säga. Mm. Att allt ska ut idag. Vi har liksom ingen data från gårdagen inne eller förra veckan eller liknande, utan allt det måste ju planeras utifrån historisk erfarenhet, data och så vidare. Och det gör vi idag, fast vi gör det egentligen i en med manuellt så att säga, va? En manuell kalkyl och lite stöddokument givetvis med historiska data och allt det där.
Men data finns ju
där hos, kan jag se ett framtida behov och en framtida hjälp då naturligtvis.
Hos era kunder finns ju data. De ligger ofta på data före ni får den, så vet de om mer.
Ja, precis. Innan man har släppt igenom en order till exempel och så vidare.
Precis, de ligger med något avtal, de vet att det kommer ett avrop eller vad det nu kan vara då. Hur funkar integration mot, är det något som diskuteras överhuvudtaget i förhandlingar och sånt?
Ja, men man kan säga, de flesta kunder vi jobbar med har ju inte så att säga någon alltså ordrar i systemet innan, ofta är det så väldigt kort ledtid så att säga från när ordern är lägst tills den ska blockas. Oftast sker detta samma dag. Tar vi till exempel fotografverksamheten så sker det samma då. Det vi istället använder då, det är historisk data.
Precis, ni försöker prediktera.
Exakt. Ja. Vi försöker då förutsäga liksom, vad vi ska plocka imorgon på fredag. Liksom. Mm. Den försöker vi förutsäga genom att titta på liknande dag. Vi vet vilka kunder ungefär som ska handla. Vi vet liksom, om det är en lönedag eller om det är en helg eller inför en helg och så vidare då, så gör vi prognosen utifrån det.
Hur skruvar ni på de där sen? Har ni någon feedback då att prognosen blir bättre och bättre över tid för den och den kunden?
Ja, precis. Ja, så är det. Vi mäter detta varje dag.
Mm.
Där vi egentligen har ett utfall i förhållande till vår egen prognos och hur duktiga vi liksom har varit på att...
För det är ju så en machine learning-algoritm fast väldigt, kan ta hänsyn till väldigt många parametrar.
Ja.
Att den lär sig. Yes. Den lär sig av misstag och korrigerar och testar och testar och testar. Till slut så kan den vinna i schack. Då har den testat så mycket så att den har lärt sig hur man gör eller kanske till och med köra en bil, även om det är svårare att... Det är svårare att testa det och göra fel. Den måste veta redan innan den försöker ens första gången att köra in i träd är dumt. Det kan den inte prova sig fram till.
Nej, just det. Nej. Har lite andra konsekvenser.
Men tittar man på prognoser i ett logistiksystem så går det naturligtvis att prova sig fram till. För den penalty-kosten då, som man pratar om, den är inte så hög av att missa. Det blir ändå bättre än att inte göra något alls. Mm. Ja. Så att, ja, mycket spännande.
Ja, det kan se en framtid. Definitivt.
Ja, sådana här, alltså canned AI, alltså att en AI som är bra på att göra sådana här saker, och sen kan man hälla vilka problem som helst i den. Det handlar mest om att definiera upp spelreglerna. Och sen sköter den här programvaran om. Det den är bra på, det vill säga testa utfall och lära sig. Och skicka in feedback tillbaka. Så det där kommer ju fullständigt explodera, tror jag. Och många manuella planeringsfunktioner kommer nog försvinna. Ersättas. Manuell hantering ersätts av automation. Fordonen vill man gärna automatisera, för personal är en jättekostnadspost. Alltså det är en sån stor omställning nu, och den sker på så många fronter, så att jag tror logistikbranschen, om man nu får kalla det för en bransch, det är många branscher, kommer att se helt annorlunda ut inom 15 år.
Jag är helt övertygad också.
På något sätt.
Helt övertygad. Det har ju varit, jag tycker själv att det har varit ett motstånd, framförallt inom transportsektorn, liksom ett ny teknik länge. Va? Har man varit en, tittat på hur mycket har generellt de stora logistikföretagen investerat i ny teknik till exempel. Och så vidare. Det, jämfört med många andra branscher,
det har
tillverkande företag och så vidare. Så väldigt låg investeringsgrad i ny teknik och även IT-stöd, vill jag påstå. Så att Det är ju på tiden att det får sitt intåg, så att säga. Både ny teknik och nyttja IT på ett helt annat sätt.
Ja, och det har att göra med, alltså, att åkeribranschen har låga vinstmarginaler, stora investeringar. De kräver återbetalningstid på mindre än ett år. Annars är det inte intressant, för det är för stor risk helt enkelt. Ligger man på 1 eller 2%, då lider man inte med de pengarna.
Nej.
Utan man får verkligen vara säker på att den här investeringen betalar sig.
Ja, så tror jag man jobbar med helt andra frågor ju. Alltså, ja. Du jobbar ju med överlevnadsfrågor från dag till dag.
Ja, man släcker bränder. Ja. Så att jag tycker det är lite orättvist att jämföra den branschen med till exempel techbranschen då. Google, Facebook och de andra som lägger ner miljarder på forskning och utvecklas gigantiskt snabbt, exponentiella kurvor. Ja, de började inte med några balansräkningar. De har balansräkningar nu. Nu måste de köpa kraftverk, serverhallar och annat för att säkerställa sin leverans. Men det är den skaleffekten, den smällen åkte de på först när de blev mycket, mycket större. Ett transportföretag bygger på sig en balansräkning från dag ett. För att kunna överhuvudtaget transportera något så måste du ha en väldigt dyr resurs, ett fordon. Plus att du måste ha en förare som kör det. Plus att det drar mängder med energi. Och där har du enorma kostnader innan du ens har börjat tjäna pengar.
Ja, visst.
Så att man ska ha lite respekt för det där. Och det är väl det som min analys som ligger bakom, man kallar konservatismen eller förändrings, att man ligger efter i utvecklingskurvan. Ja, på grund av att riskerna har varit så höga och kostnaderna så höga med det. Det finns jättestora intäkter, det finns jättestora saker att göra. Men fortfarande så väljer man att gå och avvakta i många fall. Men det kommer, och jag tror det kommer ganska fort. Jag tror till exempel att vi har passerat peak diesel personbil nu. Jag hörde häromdagen att lagren ökar hos bilhandlarna. Jag tror att vi kommer att se en ganska snabb minskning av antalet nyförsäljningar av dieselbilar. I alla fall i Sverige. Och till förmån för el då. Elbilar. Jag tror det kommer att gå väldigt snabbt. Det här är ju två dagar efter att Elon Musk skickade upp en Tesla Roadster i rymden. Såg du det?
Just det.
Herregud. Jag har sett den flera gånger nu, den här. Jag hoppas att alla har sett den. Jag lägger en länk till den. Alltså de måste skicka upp, när de testar så måste de skicka upp något tungt. De brukar skicka sådana stålsläbs eller någonting. Då bestämde han sig för att skicka upp sin sportbil. Med en rymddräkt i och med citat från Lift the Sky till Galaxen. Ja, den spelade David Bowie och det var hela paketet. Och den livestreamar hela tiden vad den är med om när den flyger runt jorden. Ja, det är så häftigt. Tur det finns den typen av entreprenörer som faktiskt vågar bygga balansräkningar, för det är det Elon Musk gör. Att starta ett nytt bilmärke är inte billigt.
Nej,
och han konkurrerar med gammal industri, gammal grumpy industri som inget hellre vill än att han ska misslyckas. Så att, ja, nej. Jag tror vi kommer se det i transportindustrin också. Nya kaxiga aktörer som inte har någon respekt för historik. Och som kommer in och säger, nej men det här kan vi göra på ett helt annorlunda sätt. Mm. Vi har börjat se den typen av sätt. Ja, det är roligt. Vad säger du själv då? Vi brukar avsluta med att blicka framåt. Inom ditt segment, 3PL, dels inom ert företag, er koncern, men sen generellt, du har ju sett många typer av verksamhet genom åren. Vart är ni på väg vad det gäller automation, digitalisering, den typen av?
Nej, vi kommer definitivt att fortsätta satsa både på automation och IT generellt kan man väl säga. Mm. IT-stöd generellt och automation. I varje, ska man säga, tittar ju på vår egen verksamhet, vår egen nuvarande verksamhet om och om igen så att säga. Var kan vi förnya, var kan vi ta nästa steg? Plus att många nya case, när vi räknar på det så har vi alltid med liksom, automationsalternativet. Var är brytpunkter, vilken volym ska vi upp i liksom, innan det är lönt att börja liksom, titta på automation, investera och så vidare.
Har ni märkt att
förutsättningar behöver vi och sådär liksom.
Har ni märkt att den går ner?
Ja, så vi tycker det. Fler och fler case så tycker vi att vi kan räkna hem det. Det krävs ju dock en viss varaktighet på avtal naturligtvis. Det kan vara en sån diskussionspunkt som vi har. Och det är också så att det krävs ju också en viss intensitet i varuflödena. Och det kan vara ett problem. Tittar vi på en hel del e-handlare idag med stor omsättning har ju väldigt låg omsättningshastighet. Det vill säga att man bygger liksom stora lager. Det är ju väldigt låga räntor. Och den är ju svår liksom att räkna hem i en automation.
Så är det. Så är det. Och som sagt, det e-handlaren ofta vinner på ju sortimentet.
Ja, exakt.
Och då har man stora lager.
Yes.
Och det är en paradox, för det är väldigt dyrt.
Ja, men lite så är det. Ja. Men det är ju ingen tvekan om att tekniken liksom har haft sitt intåg i logistikbranschen och de som inte liksom har skaffat sig kompetens inom det området tror jag, eller gör det inom kort så att säga kommer ju nog att slås ut helt enkelt.
Nej, men det tror jag också, det är learn or die.
Ja.
Lite grann. Som en vän till mig, Claes Magnusson, han är rektor för Malmö yrkeshögskola. Han säger liknande saker också. Han är väldigt framsynt. Han har också intervjuats i podden. Jag ska länka till hans avsnitt med. Du, tack så jättemycket. Det har varit fantastiskt trevligt att få lära känna dig. Okay. Hoppas ni som har lyssnat tycker samma sak. Jag vill tacka er som har lyssnat. Tacka er för alla tips, alla mejl och alla trevliga betyg och omdömen jag får på iTunes, det gillar jag, så att fortsätt gärna skicka in sådana. Och mitt arbete med min engelska motsvarighet till den här podden, det fortskrider i sakta mak. Jag håller på att titta på lite tekniska lösningar och sånt, men framförallt så kommer den att handla lite grann om musik. Mer om det i framtida avsnitt. Ha det så bra, vi hörs. Logistikpodden.